Innan vi drar igång veckans avsnitt av dagens juridikpodden så har vi glädjen att meddela att vi har fått en ny sponsor, nämligen BG Institute. Och vilka är då BG Institute? Jo, det är ju en av Sveriges absolut största utbildningsaktörer för yrkesverksamma. Och de arrangerar årligen över 300 utbildningstillfällen. Det handlar om en- och två dagars kurser, webbinarium och internutbildningar. Sommaren står för dörren, midsommar är snart här, men det är ju nu som det gäller att planera inför höstens kompetensutveckling. Det finns ju hur många alternativ som helst. Man kan ta utbildningen till sina egna lokaler, man kan göra utbildningen helt digital eller varför inte göra det till en rolig grej och sticka iväg någonstans hela företaget tillsammans. Vilket alternativ som än passar ditt företag bäst så kan BG Institute sätta ihop ett koncept för just er. De har så pass lång erfarenhet att de vet precis vad som krävs för en lyckad kompetensutveckling och de skräddarsyr mer än gärna en utbildning just efter era önskemål och behov. För den som vill veta mer om det här så ska man gå in på bginstitute.se/internutbildning. bginstitute.se/internutbildning så får du omedelbar hjälp och kan boka den absolut bästa kompetensutvecklingen för just ditt företag. Sådär då, säger vi varmt välkomna till ännu ett nytt avsnitt av dagens juridikpodden som vi som vanligt spelar in på torsdagen. Idag så skriver vi den 10 juni, vädret utanför är ju alldeles strålande, det är stekat i Stockholms innerstad. Stefan Wahlberg, du är också med mig i studion.
Yes.
Njuter du av sommarvädret lika mycket som jag?
Ja, tycker jag. Värmer både själ och kropp att det är juni och sådär, och än så länge så, jag ska inte säga att vi inte har fått regn, för igår kom det ju avsevärda mängder, men det var ju trots allt lokalt och i en begränsad omfattning rent tidsmässigt.
Ja, härligt. Det är ju bara du och jag idag, så vi får ju snacka på som bara den, men det brukar inte vara något problem för varken dig eller mig att låta munlädret liksom röra sig fritt.
Precis, och då får vi många gånger använda det gamla fina uttrycket att tänk på vad du säger så att du inte säger vad du tänker.
Precis, men det tror jag inte är några problem just idag. Och vi ska helt, tänker jag, faktiskt koncentrera oss på den överlägset största händelsen den här veckan, nämligen den här operationen som är koordinerad av Europol och FBI som kallas för Trojan Shield eller Operation Task Force Greenlight som de så fint kallar det. Och inom ramen för den här operationen som alltså byggt på att FBI har utvecklat en sån här kommunikationstjänst som man sedan har marknadsfört till kriminella i och med att det kom ut bland de kriminella att man hade dekrypterat både Anchorchat och det här Sky, så lyckades man alltså få en stor mängd kriminella världen över använda sig av den här tjänsten, och så har man då mycket enkelt kunnat sitta och monitorera alla meddelanden som har skickats genom den här tjänsten under en längre tid. Och sen i måndags då började man med sina gryningsräder runt om i världen, och totalt så kunde man alltså gripa 800 personer, och varav 155 av dem greps i Sverige. Vad ska man säga om det här, Stefan? Det är ju ganska unikt ändå.
Det är unikt, och det är intressant det du sa inledningsvis, nämligen att den oslagbart största händelsen den här veckan. Och det är faktiskt inte bara i vår värld av juridik och rättsväsende det här handlar om, utan även de så kallade allmänna större medierna har ju toppat sina nyhetssändningar och analyser och diskussioner och rapportering kring just den här händelsen. Så det har tagit skruv och på många sätt blivit rena julafton för allt från kriminalreportrar och allmänna intresserade personer av det här slaget, och rätt in i en verklighet som är närmast att jämföra med någon agentroman eller sådär.
Ja, det är ju verkligen så, för om jag har förstått det rätt så har ju det rört sig om cirka 12 000 olika användarkonton då som har använt sig av den här tjänsten, varav den svenska polisen har fått tillgång till konversationer från 1600 användare, och så har man då tagit ut 600 av de kontorna vars aktivitet man har bedömt vara särskilt intressanta för den svenska polisen, och det har då lett till 155 frihetsberövanden den här veckan. Det som är lite intressant är att 155 personer som frihetsberövades i Sverige, det är rätt alltså stor procentsats i förhållande till det här totalen på 800. Vad säger det om hur kriminaliteten ser ut i Sverige? Jag kan tycka att det låter lite oroväckande högt.
Det kan ju också säga någonting om hur vidare de olika polisorganisationerna i de olika länderna har värderat den här informationen, och i brist på annat så har man använt den om man inte har något eget inhemskt underrättelsematerial till exempel. Jag säger inte att det är så, men det skulle kunna vara så. Däremot så tycker jag det är intressant att försöka så i framtiden ta reda på hur har man ifrån svensk polis, för nu är det svensk polis vi pratar om, hur har man gjort det här urvalet och vilka överväganden ligger bakom att man har bortsett ifrån och valt ut då de här som de absolut viktigaste. Och därutöver så kommer vi då in på vårt standardområde. Vad har man för laglig grund för det? Om det finns skäl att anta att brott som faller under allmänt åtal har förövats och det är inte uppenbart att brottet inte går att utreda, så skall förundersökning inledas. Kan man säga att nej, det visste vi inte, för vi ännu inte hade granskat materialet utan valde bara sånt material som vi ansåg var intressant därför att de här personerna förekom i våra register och så vidare. Så det väcker och reser en rad frågor utav ganska grundläggande rättsstatlig karaktär skulle jag säga det här.
Alltså många av de här frågorna kommer du aldrig få svar på. Den första frågan som du ställer är varför man har gjort det här urvalet. Den kan man vara rätt säker på att de kommer skydda som en väldigt känslig polisiär uppgift. För att när jag pratade med Linda Staff som har varit den svenska ledaren för den här operationen för några veckor sedan om en annan sak, bland annat om Encrochat och sådär, då var det väldigt ofta den sarg ut svaret på mina frågor att ja, men det där kan vi inte prata om för det är viktigt för oss att hemlighålla och sådär. Jag tror hur man har gjort det här urvalet, det kommer de inte att svara på. Den nästa frågan du ställer har ju blivit superintressant igen då, får man väl säga, det här med bevisvärde. Är det bevisprovokation det har handlat om? Är det kanske brottsprovokation till och med? Kommer den här bevisningen få användas i svenska domstolar? Kommer den få användas men sen inte tillmätas något större bevisvärde? Nu är vi bara i linden här. Jag tror att det är en eller två eller tre eller fyra personer av de här som har häktats hittills. Det har gått så pass få dagar. Men vad tror du om diskussionen kring det här framgent? Det känns ju som att den kommer ju aldrig ta slut.
Men det är ju så här, alltså vi kan inte heller sitta här i den här studion och bara vara bakåtsträvare, utan vi vill också lika gärna som alla andra att grovt kriminella ska lagföras och dömas för brott, va? Det är ingen tvekan om det, men den diskussion som vi både ska och brukar föra här i dagens juridikpodden ligger åt rättssäkerhetshållet och att saker och ting framförallt ska vara lagliga även när myndigheter som till exempel polismyndigheten utför dem. Och här finns det ju en rad intressanta frågor, precis som Encrochat, som väcks. Inte minst, vad innebär juridiskt det etablerade internationella polissamarbete som leder till den här typen utav rent operativa, konkreta ingripanden? Är det till och med så att man genom de här polissamarbetena kan kringgå svensk lagstiftning och säga att nej, men det här är information som vi har fått ifrån utländsk polis och där är det fullt lagligt att göra på det här och det här sättet? Ja, det var inte så som lagstiftaren egentligen hade. Då behöver man inte lagstifta om några gränser för hemliga tvångsmedel överhuvudtaget. Det här är frågor som i den kontext vi nu pratar faktiskt drunknar i, eller ens det kommer inte ens ovanför havsbotten, utan just nu så är alla överlyckliga för att grovt kriminella kan fängslas och förhoppningsvis dömas så småningom. Men det här är ju frågor som är i grund och botten avhängiga utav vilket statsskick vi vill ha i slutändan. Ja, vi vill ha ett statsskick där grovt kriminella sitter i fängelse, absolut. Ja, men till vilket pris?
Ja, jag ska bara säga att diskussionen här kan ju bli något annorlunda gentemot Encrochat, för där är det ju så att säga en tjänst som man då har dekrypterat och sen så har man tagit del av det materialet. Här pratar vi alltså om en tjänst som är skapad av FBI, där man antagligen då från början bara suttit och väntat på att de här meddelandena ska börja trilla in från kriminella emellan, där man då förhoppningsvis, om man är polis, hoppas att de ska sitta och planera saker och ting som man kan gripa folk för. Även om polisen naturligtvis inte hoppas att folk ska begå brott, så väntar man väl på det. Det blir lite av ett annat läge, men det som kan bli lite obehagligt är ju vilka av de här sajterna som vi kommunicerar med dagligen. Är det WhatsApp, är det Facebook, är det vad som helst? Har polisen vilken rätt som helst att sitta och monitorera din kommunikation där som vi för?
Nej, men det är klart de inte har.
Och vi har inget brottsligt uppsåt. Du och jag, än så länge i våra liv så har vi kanske inte begått några större brott och vi har väl ingen större avsikt att göra det heller. Men någonstans måste man ändå vrida och vända på det och ge det här storebror se det perspektivet också, tycker jag.
Ja, och här har vi ju exakt den infallsvinkel som jag då menar inte bara har drunknat utan sannolikt också kommer att fortsättningsvis drunkna i den här diskussionen, därför att alla är upp över öronen lyckliga nu över att de här grovt kriminella sitter bakom lås och bom, vilket är naturligtvis gagn för samhället. Och jag tänker nu med den papegojas envishet som jag alltid hänvisar till säga det som jag har sagt så många gånger i den här podden, nämligen att jag är för okonventionella spaningsmetoder, jag är för hemliga tvångsmedel som buggning och så vidare, jag är för att man gör det som finns inom ramen för vad som är tillåtet när det gäller att sätta fast grovt kriminella. Bara så att jag inte ses som någon form av flummig bakåtsträvare i det här sammanhanget. Därefter kommer det här stora männet med stora versaler, MEN. Det måste ske inom ramen för vad som är lagstiftat och alla måste i förväg veta vad det är som gäller. Det vill säga, är en sak tillåten i ett annat land men förbjuden i Sverige, så måste svensk lag som grund vara den som gäller för att få använda de här medlen. Annars får vi ändra lagen, och det här är en politisk och inte en juridisk fråga. Men om lagen ska ändras utifrån vad du säger här, Ville, så blir det intressant. Därför att vi hade ett annat förslag som kom i veckan om att i förebyggande syfte få göra husrannsakan till exempel hos kriminella, som det då heter politiskt. Ja, men vem är kriminell?
Ja, egentligen i så här gemensamma utrymmen i flerfamiljshus. Så det är liksom inte bara i bostäder, utan det kan vara i en tvättstuga eller en trappuppgång eller vad som helst som man delar med andra då.
Ja, och då växer ju frågan så här, när man är lite slängigt och i den allmänna politiska debatten pratar om kriminella, så förs människors tankar omedelbart till en viss kategori människor och inte alls till de gränsdragningsproblem som finns, nämligen så här, vem är kriminell? Är den som har dömts för ett brott och betraktas som kriminell för all framtid? Är den som har lagförts för 10 brott de senaste 3 åren att betraktas som kriminell och därmed så ska det gälla särskilda lagar? Någon form av legal definition i de här sammanhangen skulle vara på sin plats. Att vi hade en gång i tiden en bestämmelse när det gällde just polisens möjlighet att omedelbart ta sig in i slutna förvaringsutrymmen, det vill säga husrannsakan, som var alltså kända tillhåll för kriminella. Och det där var ett lite svajigt begrepp, men även juridiskt så visste man ungefär vad det betydde. Och det är där vi lär landa i en sån här lagstiftningsteknisk process också. Hur vet vi att det här inte blir en urskiljningslös, till exempel avlyssning eller avläsning av data utav alla i Sverige befinnande, just nu befintliga personer till exempel, utan bara då riktar sig mot en viss grupp som då betecknas i den politiska debatten som kriminella och kanske som juridiskt får avgränsas utifrån något av de kriterier jag tidigare nämnde, till exempel någon som är lagförd för minst 10 brott de senaste 3 åren, varav ett av brotten hade ett straffminimum på låt säga 2 års fängelse. Det jag säger nu är bara rent spekulativt utan någon grund i någon utredning, men så bör man i så fall formulera en sån tvångsmedelsrättighet.
Om vi släpper lite den här rättssäkerhetsdiskussionen och går in mer på liksom vad den här insatsen faktiskt har inneburit. Vi har alltså 155 personer som är gripna. Man får anta då, med tanke på det här urvalet som polisen säger sig ha gjort, att det handlar om många personer i det så kallade kriminella toppskiktet. Om en väldigt stor andel av de här nu skulle häktas, åtalas och senare dömas för brott, då skulle ju polisen enligt mitt tycke kanske sitta i en ganska gynnsam situation nu då, där man får ett fönster som man brukar prata om, där man kan genomföra insatser som gör att man kan kyla ner läget och förhoppningsvis på längre sikt få lite bukt med den här allvarliga kriminaliteten. Tror du att det kommer liksom bli ett sånt fönster nu då här, Stefan? Om vi bortser från rättssäkerheten, det kan ju bli väldigt positiva effekter polisiärt.
Nej, men det är nog så, och precis som du sa tidigare och som jag då replikerade på genom att säga att det här typen av frågor som vi just sitter och pratar om drunknar i och når inte ens upp ifrån havsbotten i den här diskussionen, för alla, inklusive polisen och politiker, är lyckliga för att det här fönstret har skapats och att vi då plötsligt kan komma, tror vi, till rätta med ett problem som onekligen har varit extremt eskalerande de senaste decennierna, och framförallt det allra senaste decenniet, med grov organiserad brottslighet som tar sig uttryck på ett sätt som vi tidigare har varit väldigt främmande för. Och äntligen så blir det tuffare tag, och äntligen blir det, som statsminister Stefan Löfven sa i riksdagen här tidigare i veckan, att tro inte att gängen kommer vinna, utan samhället kommer alltid att vara starkare. Och det hoppas jag verkligen att det ska vara så. Men det ska ju än en gång ske under samhällets gemensamma regler, där inte då samhället, är ett mycket slarvigt uttryck, där inte statsmakterna heller får bryta emot lagen, och det måste finnas tydliga regler.
Jag kan ju också tycka då att om det nu uppstår ett sånt här fönster där polisen ges möjligheten att arbeta mot den här kriminaliteten på ett annat sätt, för att många personer i det här toppskiktet sitter antingen dömda eller häktade eller liknande, då måste man kanske ha en plan för hur man ska agera. Det går liksom inte bara att hoppas att det ska lösa sig av sig själv. Och då när jag har hört en del företrädare för polismyndigheten uttala sig om vad de tror eller åtminstone gissar är de kriminella personernas främsta motiv till att de lever en kriminell livsstil, då kan jag ibland fundera på om man verkligen har en plan, om man verkligen, så att säga, de har säkert en plan, men hur välgrundad den är, hur liksom kriminologiskt, sociologiskt förankrad den är och vad man nu tänker sig göra om det uppstår ett sånt här fönster. Jag är inte helt säker på att man är på det klara med vad man ska göra för att liksom på ett så effektivt som möjligt sätt utnyttja det här fönstret. Vad tror du?
Nej, det är så att det är en del. Alltså den operativa polisverksamheten och de legala möjligheterna till att jaga skiten ur grovt kriminella är en oerhört viktig och väsentlig del i den här problembilden. Inte minst utifrån de senaste årens ska vi säga, då, förändringar som har skett i just den här kriminella bilden. Sen vet ju alla att de här så kallade mjukare värdena också måste in i hela den här paletten, som det så fint brukar kallas för, med sociala insatser redan tidigt och identifiering av sociala beteenden innan brotten begås och så vidare och så vidare och så vidare. Men alltså, onekligen är det så att svensk polis behöver det här fönstret för att komma till rätta med en situation som inte alls är den som vi är vana vid, och framförallt som politiskt ställs oerhört höga krav på. Det är en politisk fråga. Vi har ett riksdagsval nästa år, va?
Ja, men visst, det är ju såväl polisiärt som politiskt sprängstoff, hela den här insatsen och allting som händer kring det här 34-punktsprogrammet, kring den, som det har beskrivits i alla fall, eskalerande kriminaliteten, skjutningarna, sprängningarna, allt sånt där. Ett annat problem som dyker upp nu, som är faktiskt ett problem, och det är ju att vi redan nu har mer eller mindre fullbelagda anstalter och häkten överallt. Om man nu har gripit och anhållit 155 personer, vad ska man göra med dem? Vi hörde en häkteschef säga häromdagen att man nu får dubbelbelägg i stort sett alla platser på det aktuella häktet där hen jobbade och sådär. Det här kan ju också bli ett problem. För att om det nu är så att det är väldigt många högt uppsatta kriminella personer från de här olika nätverken som det pratas mycket om, då går det inte heller bara att stuva in folk i vilket dubbelrum som helst, utan då måste man ha en liten plan för det också, så att det inte ska bli motsättningar eller liknande. Vad säger du om det? Det är också ett problem, ett nytt problem på något sätt.
Ja, och det är ju, alltså det är ett rent praktiskt problem att vi inte har i så fall anstalter som är anpassade utifrån både den ökning i kriminalitet, ska jag säga, den ökning av den här typen av kriminalitet, ska jag säga, för att vara helt kriminologiskt korrekt, va? Och inte heller då utifrån i det här fallet polisens kapacitet att inkapacitera brottslingarna. Nu blir det ordvrängeri här, men det är faktiskt det handlar om. Man måste då ta höjd även inom kriminalvården för att på sikt, om vi ska ha den här typen av polisiär verksamhet och den här typen av straff, naturligtvis, det är en förutsättning, men det är en politisk fråga, att se till så att det finns anstaltsplatser så att människor på ett humant sätt också både kan avtjäna sina straff och för den delen hållas i häkte under pågående utredningar om det är nödvändigt.
För det är ju, alltså, om vi nu pratar om, säg att bara 50% av alla de här 155 gripna skulle häktas här inom kort, så är det en ganska stor andel av antalet häktade. Det är inte 50% av antalet som sitter på häkte, men det är många.
Ja, jag började ju även tänka på sånt här som i vår bransch är centralt också rent praktiskt. Har vi åklagare som kan göra rimliga häktningsframställningar? Har vi domare på tingsrätterna som kan får de lägga allt annat åt sidan då för att fatta beslut här huruvida häktning ska ske eller inte?
Och åklagarproblematiken har ju tagits upp under dagen idag när vi spelar in torsdag, att det är just problematiskt. Hur mycket åklagare har vi tillgängliga som kan gå in och arbeta med det här exempelvis? Så jag skrev idag en artikel på Dagens Juridik som handlade om att måltillströmningen till domstolarna fortsätter öka, och det handlar inte bara om brottmålet, utan det handlar även om mål till förvaltningsrätterna när det handlar om de här korttidsarbeten i överklaganden från Tillväxtverket och sådär. Så snart är det ju brist på jurister och advokater och domare och åklagare också.
Juridikens förfall blir juridikens stora lyft här, att man måste, så att säga, utbilda fler jurister och anställa fler inom rättsväsendet, vilket det faktiskt kan ligga någonting i. Därför att så här kan inte pågå. därför att som du själv beskriver det, så blir det liksom katten på råttan och så vidare här, att jaha, då blir det andra mål. Först ska de här frihetsberövade målen tas utav domstolarna. Då måste allt annat läggas åt sidan. Det är brottmål, men det är även tvistemål som hamnar i kön, längst bak i kön. Och till slut så har vi då en tvistemålssituation som i sammanhanget är nedprioriterad och som innebär att man får vänta alldeles för länge för att få vanliga civilrättsliga tvister avgjorda på ett sätt som innebär att affärslivet inte kan fortsätta som det ska. Även rättsligt, att Sverige inte lever upp till sina åtaganden om rätten till ett effektivt rättsmedel och så vidare. Så det får konsekvenser, men det får inte påverka naturligtvis möjligheten att lagföra grovt kriminella, utan det här är en politisk fråga som handlar om att bygga ut anstaltsplatser som vi pratade om tidigare och se till så att åklagarväsendet och domstolarna är rustade för att ta den här typen av, om än tillfälliga toppar, så trots allt toppar som kommer att, om polisen gör sitt jobb, slutar med att de ska under många år då vistas inom kriminalvården, de här personerna som är gripna och som då kanske kan komma att fällas till ansvar för brott också.
En annan sak som jag har tänkt på under den här veckan som rör just det här Operation Trojan Shield eller Operation Task Force Greenlight, det är just det här med att Sverige tycks ha varit väldigt noga med att föra fram att man varit drivande i den här liksom, operationen. Jag hörde Mikael Damberg på en presskonferens häromdagen där han sa att Sverige tillsammans med Nederländerna verkligen har varit drivande i det här. Och är det en stor fjäder i hatten, tror du, att liksom har varit en del av den här operationen för svensk polis och svensk del? Är det viktigt att, för den svenska polisen, att man framhåller sig själva som en viktig pusselbit i den här insatsen? För jag tycker att det verkar så.
Jag tror att det här är inte bara tudelat utan tredelat. Till att börja med tror jag att svaret på din fråga är ja. Det är viktigt utåt, det är viktigt uppåt för polisen och då är ytterst för politikerna som har polisen i sin hand, inte minst justitieministern Morgan Johansson till exempel, va? Att sånt här händer, för det visar action och det här är precis vad folk vill se. Sen tror jag även att det inåt sett, alltså internt, är viktigt för polisen att man faktiskt känner att det här är inte en fjäder i hatten bara att visa ut det, utan vi måste vara med utländsk hjälp, rår på de här och har kunnat till syvende och sist sätta dem bakom lås och bom. Det tror jag är jätteviktigt. Och sist men inte minst det där tredje som ju hänger ihop med möjligtvis det första, som har med det allmänna förtroendet för rättsstaten och rättsväsendet att göra. Att i det här landet så är det faktiskt som Stefan Löfven säger, att samhället är starkare än gängen. Och det får man säga att det internationella polissamarbetet här ger ett starkt uttryck för. Jag tror inte att ni kan gömma er, utan här går vi samman och i bästa anda slår internationellt med dagens metoder där så behövs.
Samtidigt så om man vänder på steken lite grann, så har ju kritik också kommit mot det här att svensk polis är tvingade att ta hjälp av internationella polisorganisationer och andra polismyndigheter för att kunna komma åt de här gängen. Det har ju liksom de senaste dagarna varit det som det har pratats mycket om, att liksom det krävs ny lagstiftning. Varför kan vi inte göra det här i Sverige? Vi har den hemliga dataavläsningen. Varför kan vi inte använda det på rätt sätt? Det finns ju, som vi har pratat om innan, lagar och regler som begränsar den svenska polismyndigheten och göra vissa av de här sakerna. Någonstans tänker jag också, kan det vara så att de har varit med och lett den här insatsen då? Kan det också vara lite cred gentemot andra polismyndigheter som i sin tur kan leda till att man kan få delta i fler sådana här samarbeten? För det tror nämligen jag att det är viktigt till svensk polis gentemot de andra polisorganisationerna, det vill säga FBI, Europol och de andra internationella myndigheterna som har medverkat, att visa att ja, men vi kan faktiskt leverera en sån här insats, och det leder till gripanden, och när vi väl får informationen då slår vi till.
Så är det säkert. Alltså, även om jag pratade tidigare om den interna vinsten för polisen av att lyckas med en sån här operation, men jag tror även att den internt externa, det vill säga inom det internationella polissamarbetet, är viktigt, därför att där värdesätter man inom organisationer som Scotland Yard och FBI och andra stora polisorganisationer ute i världen, eller polismyndighet ska jag säga, att man har ett joint venture där man helt enkelt samarbetar. Och det här ställer ju ytterligare frågor kring vilken underrättelseinformation delar, i det här fallet då, Sverige med sig av till andra länder, som är, och med vilket lagstöd gör man det, och den typen av lite då griniga frågor som ändå bör diskuteras i de här sammanhangen. Jag vet att det inte är helt okomplicerat att svenska poliser kontinuerligt genomgår utbildningar vid utländska polismyndigheter, till exempel vid FBI. Va? Det är inte helt okomplicerat av den enkla anledningen att man bygger upp personliga kontakter. Så att när svensk polis på något sätt behöver uppgifter ifrån till exempel USA eller operativt stöd i någon utredning och sådär, så är det väldigt lätt att man har lyfter på luren och ringer till den där polisen som man lärde känna när man gick utbildning vid FBI Academy istället för att gå tjänstevägen, det vill säga via internationella desken som då får ta de korrekta kontakterna och se till så att allt går både lagligt och formellt och tråkigt byråkratiskt långsamt till va? Och det här är också en fråga som många gånger, jag hör den inom polisen, att det är inte bra att de här personliga kontakterna knyts på det väldigt just personliga planet alltid.
Jag skulle vilja säga så här att nu har vi ju sammanfattat lite vad den här operationen har inneburit i antalet frihetsberövade. Vi har pratat om rättssäkerhetsriskerna och liknande. Men jag tycker en annan sak som är värd att lyfta, och det är frågan, vad händer nu när det tycks vara åtminstone 100% fokus på resultatet av den här insatsen? Vad händer med den övriga brottsbekämpningen i samhället? Kan det finnas en risk att fokuset här landar alldeles för mycket på de här absolut grövsta kriminella som man nu lyckats gripa, och att fokus då försvinner på andra typer av brott? Jag menar, vi hade rapporter förra veckan om att man drar ner på vissa rotlar där man jobbar enbart med liksom relationsvåld och våldtäkter och lite, att man gör nedskärningar och så där. Jag är lite rädd för att det här 100-procentiga fokuset på den allra grövsta kriminaliteten riskerar att leda till att man lägger dimridåer över den andra brottsbekämpningen.
Alltså när det gäller brottsbekämpning av vardagsbrott eller mängdbrott som det numera brukar kallas, så är den ju fortfarande i någon form av kräftgång, och det har det varit så länge jag har varit med i den här branschen. Och det kan man spekulera mycket kring. Jag tror personligen väldigt mycket på att sexighetsgraden i att arbeta med vissa typer av brott har gjort att de poliser som inte får jobba med grov organiserad brottslighet, utredning av kvalificerade spaningsmord eller narkotikabrottslighet på internationell nivå och så vidare och så vidare. Det har liksom blivit en liten statusgrej inom polisen, eller det vet man att det har blivit, och det gör att det leder tyvärr till att utredningar av mycket mängdbrott som är seriebrottslighet, villainbrott är en klassisk seriebrottslighet, det är liksom inte så sexigt att utreda det, även om man vet att det drabbar vanliga människor och vanliga skattebetalare på ett betungande sätt, och även om man vet att det här är busar som måste på ett eller annat sätt lagföras för att upprätthålla förtroendet och så vidare, så tror jag att din slutsats är korrekt. Det blir säkert lidande direkt eller indirekt utav att så mycket resurser åtgår till idag den här typen utav mycket grov organiserad brottslighet.
Samtidigt kan man säga då att den grova organiserade brottsligheten i många fall också drabbar en stor krets utanför de som just kanske blir skjutna eller liknande. Det kan ju vara hela bostadsområden och liknande som drabbas väldigt hårt av den här typen av krig, om man får säga så, innan citationstecken då, mellan olika nätverk, och det har pratats om vägspärrar i Göteborg och liknande som ju drabbar stora delar av samhället. Det är ju rena maffiametoderna, och då pratar vi maffia så är vi ju inne på liksom delvis kontrollera ett samhälle och så. Så att det kanske egentligen är den nya vardagsbrottsligheten på ett sätt också, så att jag ska inte lägga liksom all för mycket skit på polisen, men jag tror ändå att den här typen av frågor är värda att fundera på när fokuset blir otroligt stort just på de allra allvarligaste brotten.
Ja, men jag tror det också. Jag tror, som jag sa alldeles nyss här, att det vi gör här just nu, du och jag i den här podden, är lite grann vårt uppdrag också. Vi balanserar bilden förhoppningsvis utifrån den massmediala uppmärksamhet och rapportering som sker kring de här frågorna och den hype som är just nu. Möjligtvis till och med så att vi framstår som någon form av lite flummiga bakåtsträvare när det är så att den grova organiserade brottsligheten måste slås ner. Nu är det ju så att ingen av oss är sådana flummiga bakåtsträvare, utan bara tycker att sådana här frågor måste finnas med i diskussionen och debatten. Jag säger det till förebyggande av en en mängd mejl från våra lyssnare som annars skulle kunna tycka att vill vi inte att grov organiserad brottslighet ska avslöjas och ställas dit? Jo, det vill vi. Inom lagens gränser.
Ja, och jag tycker också att det återigen är värt att lyfta fram det faktum att 155 av 800 personer som har anhållits de senaste dagarna, de har gripits eller anhållits i Sverige. Alltså jag menar, det finns ju ett stort grundproblem här. Hur ska man komma åt det? Det handlar inte bara om att frihetsberöva de här 155 personerna. Det handlar ju om att ha någon form av strategi och en långsiktig plan för hur man ska skapa minskad problematik med kriminalitet och hur ska man jobba med sin brottsbekämpning. Det går inte bara att pinpointa en sån här operation som dessutom där man har haft hjälp från 16 andra polismyndigheter, inklusive Europol och FBI, och säga att nej, men nu är problemet löst, utan det måste man också belysa. Sen tycker jag att det är kanonbra med den här insatsen och jag hoppas att så många som möjligt av de här personerna som har gripits verkligen är skyldiga och sen kan dömas för brott. Det är väl kanonbra, så jag säger ingenting om det.
Det var just den där lilla inskjutna bisatsen som möjligtvis i det sammanhanget skiljer dig från många andra. Att du hoppas att många av de som har gripits är skyldiga. Det vill säga, det är inte bara så att man hoppas att de som har gripits ska dömas, utan de måste också vara skyldiga för att kunna dömas. Och det måste vara bevisat att de är skyldiga. Och här är ju, det här är så enkelt att säga, sitta här och säga, men alla vet ju att tongångarna är lite annorlunda många gånger politiskt i det här sammanhanget. Man pratar om kriminella, punkt, slut, och sen får folk dra vilka slutsatser de vill.
Ja, nej, men man får passa sig lite för det. Men du, jag tänker bara innan vi avslutar här, har du hängt med i den heraldiska diskussionen som har förts kring det här vapnet som jag tror Europol har tagit fram? Den här The Trojan Shield.
Nej, det har jag faktiskt missat. Just heraldiken är inte ett av mina monomaniska intressen här i livet.
Nej, den har fått jättemycket kritik. Det är många som tycker att den är väldigt ful. Det är en sån här silverfärgad sköld där man har då pressat in de här 16 nationernas olika flaggor. Jag tror även Europol och FBI-emblemet.
Fascinerande. Jag menar, alltså, du är ju, Wille här är ju mer intresserad av heraldik och stora och lilla riksvapnet.
Inte superintresserad egentligen, men jag tänkte bara att det var en rolig, det är roligt att det har blivit en, det säger någonting om storleken på det här, på den här insatsen, att det till och med letat sig in i att SVT, tror jag det var, gör en intervju med statsheraldiken om The Trojan Shield, där han tycker den ser ut. Alltså det säger någonting om magnituden och digniteten på det här, hur stort det har varit worldwide.
Ja, och kanske är det framtiden. Vi kommer ju anledning att återkomma till det här, men det är, jag måste ändå avslutningsvis ställa en fråga, en uppriktig och ärlig fråga. Så här, varför tror dessa grovt kriminella människor på fullt allvar att de är skyddade genom de här krypterade tjänsterna? Ja, det kan man säga, fram till nu så kanske det har funnits fog för dem att använda dem. Men från och med nu så lär ju kommunikation ske på annat sätt och framförallt säkert inte krypterat, utan man återgår till den gamla goda tiden när man hade vanlig telefonavlyssning och det satt en gubbe på Televerket som kopplade in sladdar så att man kunde lyssna på kriminella. Och då pratade man inte om brottet, utan man pratade i kodord. Va? Och jag vet inte, jag tycker att någonstans här så är frågan, kommer vi att ha det här i framtiden som en polisiär metod, eller kommer det här att leda till att nu hittar man helt nya kommunikationsvägar som jag inte kunnig nog att kunna förutspå här?
Nej, och du säger från och med nu. Jag kan ju tycka att man borde ha reagerat redan när Encrochat dekrypterades, så att man då bara helt iskallt bytte till en annan tjänst i tron eller förhoppningen om att den absolut inte kunde avlyssnas eller dekrypteras. Det är ganska fascinerande. Då kan man inte vara supersmart.
Men jag minns ju när mobiltelefonerna kom. Jag var så gammal så jag var ju med då när det slog igenom och det var jättehysch-pysch länge om att poliserna faktiskt kunde lyssna även på mobiltelefoner, framförallt när GSM-nätet hade kommit och det var lite komplicerat och sådär. Ja, sen jag vill inte säga att man upphörde, men man blev i alla fall mer försiktig från de kriminella sidan med att saluföra brott och diskutera brottsupplägg och sådär.
Men det här säger ju också någonting om det som faktiskt Linda Staff har uttalat sig om en hel del den här veckan, nämligen det faktum att kriminaliteten är internationell, den organiserade brottsligheten är internationell. alla kan inte hela tiden ses och avtala saker mellan fyra ögon. Coronapandemin har också gjort att resvägarna har blivit allt svårare. Det går inte att ses på samma sätt längre. På något sätt måste man ju kanske koordinera den här vapenhandeln eller koordinera den här narkotikahandeln från ett land till ett annat och liknande. De kommer alltid att behöva använda sig av kommunikationsverktyg, och där så känns det nu som att faktiskt efter den här veckan polis, säkerhetspoliser och liknande har ju ett övertag.
Frågan är bara om man kommer prata i klartext eller kommunicera, skriva.
Nej, men det gör de inte nu heller på riktigt på det sättet. Även om de pratar enligt polisen väldigt mycket klartext, så är det ju mycket kodspråk och liknande. Men de koderna har ju liksom de här brottsutredande myndigheterna löst ut nu. Så att jag menar, då får man ju hitta på något eget som rövarspråk eller något.
Röksignaler som man använder en gång till.
Ja, men jag menar, det känns faktiskt som att förändringens vindar blåser lite, och de blåser åt rätt håll, åtminstone om man gillar polisen och de brottsbekämpande myndigheterna. Och det gör vi ju, eller hur?
Absolut. Så länge de håller sig till lagen så gillar vi dem.
Bra. Nu ska Stefan ut och sola, och jag ska klippa den här podden. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa vecka. Hej!